är vi igång. Välkommen till en helt ny säsong av podcasten Ridklubben med mig, som heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lagin.
Det finns massa gamla avsnitt, eller på att säga. Vi har gjort massa säsonger tidigare om man vill lyssna i kapsel, om man precis har upptäckt den här podden.
Ja.
Det är bara söka på Ridklubben eller Ridklubben säsong 2, men nu är vi igång.
Så kul. Alltså jag har verkligen längtat efter det här.
Jag också. Vi är ju i stallet varje dag, men det är också, och man pratar om hästar hela tiden. Men det är också roligt när man sätter sig ner och träffar andra människor som man kanske inte känner och träffar varje dag. Att få höra deras... Det är det jag tycker är så kul med det här, att vi åker runt och träffar så mycket olika duktiga hästmänniskor och får bara så här plocka deras hjärnor och sinnen på hästeriet.
Ja, ibland så ser man ju saker och ting på olika sätt. Och det är det som är så kul. Och ibland så behöver man bara höra samma sak också 1000 gånger. För att man har lyckats glömma bort.
Idag så ska ni få hänga med oss till Ågesta gård där vi träffar Christian von Krusenstjerna, som vi har pratat med i tidigare avsnitt. Första säsongen pratade vi med honom.
Ja.
Typ vår första gäst.
Ja, men nej, Anna Hasse var nog första gäst. Ja. Och sen Christian, tror jag.
Men han och Lina Dolk, som har massa, som är dressyrryttare också, de har massa samarbeten på sociala medier och var dressage power, dressage and jumping.
Vi pratar ju om det i avsnittet här lite längre fram, om inte
precis
annat.
Ja. Och sen så kommer vi sitta ner ordentligt med bara Lina och prata med henne.
Ja, men precis. Också kul bara att höra så här, Lina tränar ju för Christian. Mm. Och bara den relationen också emellan dem och hur de hittade varandra och så. För att Lina har ju haft fantastiska framgångar, och hur kommer det sig att hon fick ta över Christians stjärnhäst,
ja,
vill man ju veta.
Ja. Och sen kommer vi sitta ner med bara henne. Vi kommer prata vattenträning med tjej som heter Karin som jobbar med det. Vi kommer prata med en tandläkare. Alltså vi har massa, och sen har vi massa andra planerade avsnitt framåt här, så det blir jättekul.
Ja, vi ska också prata med Gittan på SVA, SLU. Hon forskar ju i alla fall mycket med det här med hästernas sjukdomar, och det känns ju högaktuellt just nu.
Ja, verkligen. Så vi har massa avsnitt planerade och massa roligt att se fram emot den här säsongen. Hur ser ditt ridliv ut nu, Rebecka?
Jo, men typ som vanligt. Alltså det är ju inte som, ingenting är ju som vanligt.
Nej.
Men det är ändå som vanligt. Vi har ju fortfarande 2 hästar i stallet. Vi har ju Neo och Salsa. Och de går bra. Neo känns jättefin och fräsch, och vi tränar på. Nu har vi kört mycket banhoppning här hemma, och då har jag sagt till Anneli här att tvinga mig att börja på 1,20 varje gång, för att jag gärna fortsätter börja på 1,10. Och det har faktiskt gått jättebra, för tanken är att jag ska kunna börja på 1,20 sen när vi ska börja tävla.
Ja.
Och det känns kul, och han känns jättefin och är glad och väldigt snäll. Han är väldigt snäll nu. Han, för annars så vintrar inte hans bästa årstid, och då kan han vara ganska busig ut och lite ivig liksom. Mm. Men i vinter han verkligen, vem som helst kan rida ut på honom nu, för att han är...
Han känns nöjsam liksom.
Ja, men verkligen, och känns så trygg i sig själv liksom. Han behöver inte hålla på att tuppa sig mot någon annan häst eller människa eller...
Och Neo är nu 10-11?
Nej, han är född 2008, 9-10.
13?
Då är han 13 år.
Han är 13 år.
Ja, han börjar bli gubben nu.
Och stora svarta hopphästen. Och sen så har vi Salsa som är 8 nu då, men inriden som 5-åring. Så hon är lite ung i sinnet liksom.
Ja, och så är hon lite sådär, hon är lite ålig häst, du vet, lite överrörlig och lite ålig, och det är nästan lättare med lite satta hästar som går rakt fram. Hon går ju lika mycket sidled som rakt fram liksom. Men hon är jättekul och jättesnäll och väldigt, hon är lite som en katt liksom. Så det är jättekul att jobba med henne. Så det känns bra.
Sen så har vi också här under vintern råkat köpa en till häst.
Ja, men alltså, ja, vad håller vi på med? Jag låg och tänkte på det här i natt. Jag bara, ett till orosmoment jag har införskaffat mig i livet.
En skimmel som är efter bravur.
Ja, efter bravur Canterbury. Och hon var bara 3 när vi köpte henne här höstas. Och jättefin stam och har ju en bra arbetsmoral. Liksom. Och då började vi att sätta henne hos Anna Hasse som skulle rida in henne. Och de har haft så himla mycket hästar och inte riktigt haft tid för henne. Och hon är ganska skarp. Liksom. Men det är oftast bravurhästar. Så nu har jag satt henne, för Rebecca Milton har ju hjälpt oss mycket tidigare. Och hon jobbar ju nu nere i Skåne. Mm. Men hennes elev, Tilda, har nu dragit över tyglarna på Bravina. Och det går jättebra. Så det känns
roligt.
Väldigt, väldigt roligt och lovande. Och hon sa att det är en riktig arbetsmaskin. Alltså när man tar fram löshoppningshindren och visar henne. Och hon bara, alltså, vet exakt vad hon ska göra.
Så inte en anmärkning på veterinärbesiktningen. Och sen så ser jättefin ut.
Ja, men hon är verkligen så här. Nej, hon kommer nog bli jättefin.
Gud vad kul. Sen har vi ytterligare ett litet tillskott. Det kommer vi prata om i ett senare avsnitt. För vi tog med oss poddutrustningen när vi åkte och köpte Shetlandsponnyn, ja, som alltså kom bara häromdagen till stallet.
Herregud, Gry. Då tänker jag så här. Är det nu jag lever ut alla mina drömmar som jag inte fick som barn? Vi köper en shetlands till Agnes, 1,5 år.
Och till Nicky kan jag säga. Hon är helt till sig.
Hon är lika glad.
Och till mig och till dig. Alltså, ja. Den här Måns är en sån liten stjärna.
Jag tror att han är den hästen som kommer följa oss längst i livet.
Nioårig shetlandsponny som vi var hämtade i fredags. Och som sagt så poddade vi då med Amanda som vi köpte honom av.
Ja, men precis. Amanda Landeblad, hon jobbar på det stuteriet där och rider deras tävlingshästar. För de har ju egentligen hopphästar, ja, främst. Men har då fått upp den här urgulliga shetlandsen till sina barnbarn typ. Men nu har de vuxit ur honom, så nu ska han få lära nya små barn att rida och köra och allt möjligt.
Och Amanda som också är nybliven svensk mästare i lag.
Exakt.
Så det är kul att prata med henne också.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen. Och sen så har ju Nicky då, min dotter, har ju sin pony Harmonia.
Ja, och det går ju superbra.
Ja, men peppa, det går jättebra.
Ja.
De är jättebra kompisar, de trivs jättebra tillsammans. Tränar på både dressyr och hoppning då förstås. Det är hoppningen som hon tävlar i, det är en hopppony.
Men hon är fin i dressyr. Jag tror att Nicky skulle verkligen kunna tävla dressyr på henne om hon vill.
Ja, kanske.
Men vad fint.
Man kanske inte tillräckligt fint trav. Alltså, eller jag vet inte riktigt vad
jag tänker så här, lätta klasser, då behöver man inte röra sig wowigt. Utan mer bara för att hon är väldigt... Men lydig och följsam och mjuk.
Ja, hon är skitfin. Och så hon tränar ju regelbundet för Ninni, som hon heter, dressyrtränare som vi har här på, i stallet. Och det går jättebra, så det är jättekul. Så hon tävlat lite hoppning och hon nollade 01C här. Hon har inte gått felfritt 01B ännu. Det har gått lite troll i det där. Hon fick ett stopp en gång och sen så då i sin första 1B och då hoppade hon liksom hindret innan också.
Ja, det är så mycket man ska lära sig hela tiden.
Hon är ju bara 11. Ja. Så då hoppade hon fel hinder så blev hon utesluten. Nu här ramlade hon av sist. Vart hon utesluten och sen så vart hon jättepigg på tävlingarna, så att jag galopperar, missade hinder, fick så jävla snabbt. Så att,
ja, hon du hade lite här, sprutt i
ponnyn. Så ena klassen har supersprutt och nästa helg så har hon ingen sprutt. Så att de, så här, det är lite högt och lågt, lite blandat. Så, där, så att de håller på att balansera upp sig och hitta varandra. Men det känns ju som en helt supernaturlig utveckling eller väg att gå, om man ska säga.
Ja, verkligen. Det tar ju, man ska ju lära sig. Och som du säger, det händer ju lite nya saker alltid på tävling.
Verkligen.
Och då blir det också första gången.
Det är det som är så störigt när det inte är några tävlingar. För man skulle vilja för dem nu att de fick bara tävla. Inte för att, alltså inte tävla för att tävla, utan bara för att åka på tävlingar. Och åka och starta någon klass här och där. Och öva sig på hur långt innan ska jag rida fram. Hur mycket ska jag rida fram? Hur mycket ska jag hoppa fram? Hur ska ridarna komma in på banan?
Exakt.
Hur ska hon kännas? Vad ska kännas bra? Alla de här du vet, avvägningarna som är helt omöjliga att träna på hemma.
Ja.
Så att, men det är jättekul.
Gud vad roligt.
Jag hakar på. Vi kör runt med hästbuss. Men nu är det ju som inga, just nu när vi spelar in det här är det ju inga tävlingar alls.
Nej.
Så då får man väl avvakta lite grann. Hur får du din träningsmotivation när man vet att det är inga tävlingar?
Nej, men jag fick en liten skjuts här för några veckor sedan. Jag var hopptränade för Sylve och det gick så himla bra. Och hästarna känns så fina. Och då är jag så taggad och då anmälde jag mig till tävling. Men nu var ju allt inställt.
Ja.
Och då tappade jag lite motivationen. Men nu tänker jag, nu ska hästarna få softa lite den här veckan. Och jag ska också få softa lite. Då tänker jag att då kan det få vara så.
Ja.
Man gör lite annat. Man kanske ryktar lite extra eller... Du vet, bara stå och titta på dem lite i hagen eller försöka umgås med dem på marken istället.
Mm.
Och så tänker jag att det blir nytändning då efter det här.
Ja.
För så får det liksom, ibland är det så. Så tycker jag att det får vara.
Ja.
Och just nu har jag bara så svårt att få hästarna till vänstertygen i ett skritt. Mm. Så att, jag bara känner att jag måste börja om lite.
Överdriver.
Men det är exakt så det känns. Men då tänker jag att jaja, det får vara så lite nu. Och sen så har jag då bokat in med att jag ska träna för Sylvia om typ 2 veckor igen.
Lyxigt.
Ja, men alltså så lyxigt, så himla roligt. Du då, hur gör ni?
Hur gör vi när vi rider på? Alltså för Nicky är det ju en hobby och en livsstil. Alltså så här, det är ingen så här tävlingssatsning eller träningsupplägg, utan vi låter hon få vila en gång i veckan. Mm. Hästen, och sen så får hon rida som någon annan kanske en gång i veckan också. Det är min ambition. Sen är Nicky väldigt svår att hålla borta från stallet. Hon vill vara framför allt sen Måns kom.
Ja.
Men hon vill vara här alla dagar. Hon tycker att det är väldigt dumt om dagarna vi inte ska hit.
Nej, men jag förstår det.
Men jag tror att det är bra att om man som 11-åring får längta lite till sin hobby och längta till sitt stall. Så att man inte... Jag tror att man omedvetet alltså kan bli trött på det. Eller blir för trött liksom på allt annat. Och man måste hinna med skolan och allt sånt där också. Så att... Jag tycker 5 dagar i veckan är egentligen ett max. Nu har det blivit lite mer än det på sistone. Jag ska försöka hålla det ner.
Det är Måns fel.
Alltså den här helgen när Måns kom. Vi var ju hämtade honom. Då fick jag inte åka hem först klockan 8 på kvällen. Och sen var vi här 10 och jag tror vi var här till 8 igen på kvällen. Alltså hela helgen. Mm. Vi har varit här hela dagen.
Ja, ni inte bodde här.
Men det är mysigt. Ja. Det är jättemysigt. Vi har ett samarbete den här säsongen med Jackson.
Ja, så roligt med ett nytt samarbete.
Ja, en ny samarbetspartner som kommer hänga med oss hela säsongen och vill berätta för våra lyssnare vad fina saker de har. Gå in på deras hemsida jackson.se. Titta på deras nya vårkollektion som har kommit in. De är skitfina. Det som är så härligt med deras grejer tycker jag att det känns som att det är så här härliga, fina, praktiska, bekväma kläder till liksom varje dag livet i stallet.
Ja.
Och nu var jag inne och kollade på vårkollektionen precis. De har så här jackor som är som tunn täckjacka fram på bröstet som i väst nästan.
Exakt.
Men med tröjärmar. Det låter jättekonstigt när jag säger det.
Lite mer funktionsärmar typ. Ja. Eller kan man säga så?
Ja, men så att man får fritt för armarna att rida. Exakt. Och man blir inte så himla varm över hela kroppen utan man blir varm på själva överkroppen där man vill bli
men
varm.
Som en väst fast ändå inte.
Ja.
Liksom.
Det låter jättekonstigt. Det ser fullkomligt naturligt ut när man
de
ser på det.
De är superfina.
Och så de skitfina ridbyxor och så här kompressionsrid tights också som jag provade som är döhärliga verkligen.
Ja.
Och de har massa grejer både för häst och för ryttare. Så gå in och titta på deras hemsida. Vi kommer säkert tipsa om massa grejer här framåt också som de kommer med.
Ja, men verkligen. Jag sitter här och tittar på mitt nya trends som jag är så förtjust i. Det är så himla, himla fint. Jag kan inte bestämma om jag ska lägga in en kasse med olja eller om jag bara ska olja in det och torka av det flera gånger.
Okej, jag vill ha inte de här. Jag har dem hemma nu. Men jag har också jättesköna sådana här jodpush, heter det inte om det inte är ett band. Men sådana jodpushskor med lite foder i. Det är fortfarande lite svalt så här på ibland istället. Och det är jätteskönt med fodrade skorna. Jag är jätteglad för dem också.
Det förstår jag.
Så gå in och kolla på jackson.se på en gång tycker jag.
Ja, vi är väldigt glada att de vill vara med oss den här säsongen.
Verkligen. Välkommen ombord, säger man så.
Nu åker vi.
Ja, och vi tar med oss pick och pack och åker till Ågesta för att träffa Christian och Lina då.
Ja.
Vi har slagit oss ner vid ett bord på Ågesta gård och ridskola med Christian von Krusenstjerna och Lina Dolk. Hallå!
Hallå!
Hallå då!
Hur är läget?
Bra, ja, tycker jag.
Bara bra, tack.
Sitter här svettig i ridkläder, som det ska vara.
Är du precis ny av sutten?
Ja.
Har du ridit för Christian?
Ja.
Gick det bra?
Ja, men det gick bra.
Det var jätteryktiga.
Får en sammanfattning? Vad gjorde ni?
Samling. Mm. Lite, vi ska ju liksom ta nu steget upp på Hattie här, så hon ska ju ta steget upp till minus för A.
Precis.
Så att det är där vi är i träningen och tränar mycket på de sakerna.
Hur många hästar rider du nu?
Det brukar bli mellan 7 och 10 per dag ungefär.
Åh, fy fan vad många! Det var jättemånga, mer än vad jag trodde du skulle säga.
Ja, okay.
Hur hinner du?
När det är mitt jobb. Så att,
jo.
Jag går in i ridhuset på morgonen och sen kommer jag ut på kvällen ungefär. Så att jag har ett väldigt bra team hemma som sköter stallet och servar mig med hästar. Så att jag går egentligen inte ut förrän jag är klar. Så att vill man hitta mig, då hittar man mig i ridhuset.
Tänk att du hann få tid att prata med oss. Det var ju fantastiskt. Hur korsades era vägar, Christian?
Ja, det var ju egentligen, det var ju Bigles. Det började där. Han skulle ha en ny ryttare. Och vi var liksom färdiga med våran karriär. Och så tyckte jag att han skulle ha en ny ryttare och kunna lära upp någon. Och vem skulle det vara? Och min kloka fru kom med idén om Lina. Och där började det.
Men då tränade inte du för Christian?
Nej.
Nej, okej. Okay. Så då hade din fru bara sett Lina på typ tävlingar i Instagram?
Ja, jag tror det var mycket via bloggen. Alltså det är väl lite där man, liksom, man lär känna folk den vägen. Och sen också hade vi ju sett, det var någon ponny, vi hade någon elev som hade, precis, vi hade någon elev som skulle ha ponny och provred din ponny och sådär, så att vi hade ju lite kontakt där då, men det var så det började.
Vad var det i bloggen som fick dig att känna att henne ska vi ringa om Bigles?
Ja, det var ju Linda som tyckte att liksom Lina vore rätt, så det var någonting som hon tyckte liksom hela idén med liksom Linas upplägg och ja, personligheten så att säga, och framförallt också talangen i sadeln och allt. Ja, det var många bitar, för det är ju lite också när man ska placera en häst hos en person, så är det ju, det är inte bara hur man rider eller vad man har för tidigare färg på rosetterna eller vad man har för lastbil och vad man har för boxar, alltså det är så många bitar. Och det var väl det vi var väldigt noga med där när vi försökte tänka ut just att det är många pusselbitar som måste stämma.
Men då ringde du till Lina och sa, hej, vill du ta över min gamla häst?
Ja, jag ringde faktiskt Linas tränare först. Så jag gick den vägen först, för jag tänkte det är inte så lätt för Lina att ta det första samtalet. Kanske.
Nej.
Och så då började jag med att ringa Linas dåvarande tränare. Och om hon tyckte det var en bra idé, och det tyckte hon. Så att,
och vilken skulle du säga Linas styrka som ryttare?
Ja, men det är att liksom känna av hästarna och inte och försöka göra det, ta det enkla vägen först och sen göra det komplicerat. Så många börjar bli för komplicerat. Och det är svårt. Alltså ridning är jättesvårt.
Ja.
Men om man gör ridning för svårt så blir det för svårt. Så att, kan man säga så. Så att Lina är duktig på att oavsett häst, individ, situation försöka och liksom välja lite den enkla vägen först. Och sen är det mitt jobb som tränare då att liksom pusha Lina till att kanske liksom spänna bågen lite till att vi ska liksom ta ut lite mer av vad liksom de kan prestera. Men jag tror att det är en bra egenskap.
Och hur skulle du beskriva Christian som tränare?
Otroligt pedagogisk. Jag får fortfarande varje träning liksom aha-upplevelser. Men också att han är så noga med grunderna. Jag tror att det är lätt som ryttare att man hela tiden fokuserar på nästa rörelse och nästa klass och tappar lite grundridningen. Så det har verkligen förändrats i mitt sätt att rida, att verkligen ha lösgjorda och lydiga hästar.
Och det är inte bara så att ni har ryttare-tränare-relation. Ni har ju massa andra projekt också. Ni har de här otroligt inspirerande samtalen till exempel på Instagram som ni gör. Och berätta, vad är det ni gör utanför ridhuset?
Ja, om vi börjar då med de här samtalen på Instagram så vi pratar lite grann om vi skulle göra någonting där vi liksom delar med oss av den, liksom våra tankar och ser lite vad intresset är. Så att vi har någonting som heter Christian och Lina pratar om. Och sen har vi då olika ämnen varje gång. Och det är ju live på Insta så att man kan titta där på tisdag kvällar klockan 20.00. Får vi se lite grann hur länge vi fortsätter där på tisdagarna. Men folk verkar vara glada och nöjda och de som tittar live, de är ju med live och ställer frågor. Och de som sen lyssnar på det i efterhand och tittar på det i efterhand, de kan ju återkomma med frågor då. Men det är kul att se lite grann också vad det är för tankegångar och funderingar som finns där ute.
Men okej, och de som kanske lyssnar nu då och inte har sett, vart hittar de det här?
På våra Instagram.
Exakt, vi lägger dem på våra Instagram efter. Så varje vecka så hittar man på varannans Instagram. Så varannan vecka hos Christian och varannan vecka hos mig.
Perfekt.
Så det är på Reels brukar det sparas, va? Tror jag. Eller IGTV menar jag.
Ja,
så det ligger ju där. Så det är bara att gå in och titta igen och fundera och grotta in sig. Så att vi liksom nördar ner oss i något litet ämne varje gång. Allt ifrån skänkevikningar till övergångar och olika ämnen.
Vi är ganska nördiga båda två. Så jag tänkte, hur ska vi kunna prata i 45 minuter om övergångar? Men det har vi lyckats ganska bra med.
Men så tänker vi ofta när vi ska spela in podd också. Tycker jag att man vill ha en plan, så det här ska vi prata om. Men det slutar ju alltid med att efter en timme så måste vi bryta. Liksom. Då har vi knappt hunnit titta på det där pappret.
Nej, men faktiskt. Vilken övergång tycker du är roligast?
Jag tycker övergången från passage till piaff är häftigt.
Wow,
det har jag aldrig gjort. Kan du beskriva känslan?
Det är så mycket power på ett och samma ställe på något konstigt sätt. Men det är, liksom, det är mycket takt och det är en härlig känsla om man får till den. För det är inte ofta man får till den. Men när man får till den så är det gåshud.
Alltså när jag ställde frågan så jag kunde bara tänka från gångart till gångart.
Jag
fick ett svar jag inte ens var beredd på.
Alltså, du såg det. Lite förvånad.
Jag har också tvungen att tänka, vad är vad och hur ser det ut?
Ja, men om jag ser dressyrtävling framför mig så kan jag förstå, eller jag kan ju sätta mig in i känslan, det måste vara otroligt.
Ja, sen man kan ju göra den på många olika sätt och det är ju liksom ett som är rätt och när man får till det rätta då det är verkligen häftigt. Ja, det får du fråga Christian. Jag gör som han säger. Nej, jag skojar.
Hur gör man?
Nej, men det är alltså piaff och passage och trav och allt sånt. Jag kommer
här passage. Luftiga steg lite framåt. Ja. Sitter jättefint, gör jag. Och hur är sen?
Från passage, du ska ju ner till piaff och egentligen bibehålla samma liksom takt. Men hästen ska ju, från att den gör passagen och slow motion trav framåt, så ska den gå ner och trava på stället. Och det handlar ju egentligen om halvhalter. Och du lär hästen att den ska kunna komma tillbaka en halvhalt, och du ska sen kunna använda en halvhalt och gå tillbaka till piaff. Men grejen lite grann som en svårigheten med en halvhalt, det kan vara att folk tänker pruh, men pruh, då gör ju hästen halt, inte piaff. Så att du måste alltså lära hästen och dig själv att när du tar tillbaka hästen så har du samma energi. Och det gör ju att en häst som går i passage och du tänker att hästen ska fortsätta i samma energi, men du ska bara ta tillbaka och få den att göra det den gör framåt ska den göra på stället.
Så att så bakbenen liksom ska fortfarande egentligen mata framåt.
Mata på, mycket, mata framåt. Och det är det som jag tror lite grann, liksom den där känslan som Lina pratar om. Det är så häftigt när man känner hur man kan ta tillbaka hästen och få hästen att börja piaffera på stället och den fortfarande bara vill framåt. Men den går inte framåt, för den är lydig nog att vara kvar och göra den där traven på stället. Och den känslan är häftig. Än att du kan ju lika väl, jag har en sån där känsla av att jag aldrig någonsin vill piaffa mer än hästen. Det vill säga, man kan se det med vissa ryttare, att de piaffar här vilt i sadeln. Ja. Och just den känslan är inte lika härlig. Att man liksom får, man får tvinga jaga hästen till lite, jaga. Liksom. Att håll igång. Och istället att du kan ha hästen så lydig och just framför skänken, som man säger. Det är sån här litet, ett uttryck som används, men jag tror många inte kanske förstår vad det innebär. Men det är just att du kan ta tillbaka och få den att trava på stället och den bara väntar på att säga, när får jag gå framåt? Men den är lydig nog och väntar på att den får ett varsågod av ryttaren. Mm.
Då har jag en fråga. En häst med lite energi, kan man få den att göra det?
Piaff, ja. Absolut. Och sen är ju också lite det, en piaff är ju lite som att spänna pilbågen, så att du kan ju få väldigt mycket kraft och power av att hästen kommer ner i en piaff och lär sig att trampa och lär sig samla. Då blir hästen plötsligt jätteexplosiv för att du får den så kraftfull och du har spänt pilbågen. Så att det är det som är så häftigt med, ibland kan man tycka att hästar är ganska lata framåt, men det är för att ryttaren aldrig riktigt har tagit tillbaka den och liksom spänt pilbågen i halvhalterna. Och det är då fjongar ju hästen framåt sen, eller pilbågen, alltså skjuter iväg pilen om du får kraften.
För jag upplevde nästan piaff när jag var ute och red här för ett tag sedan. För då var det några som körde agility med hundar i hagen och ni började trampa på stället. Jag bara kände att jag satt på en stor svart hingst som bara hade så mycket power. Wow, han kan nog det här.
Han vet hur man gör.
Men i ridhuset, alltså det går inte. Hundarna kan skena på läktaren, det händer ingenting.
Men samtidigt ser det också det. Jag vet inte, Kyra har en sån här, hur lär man hästen piaff? Jo, man rider ut med 11 hästar. Och 10 galopperar hem.
En stannar kvar.
Och den piaffar.
Det är kanske inte ett träningstips vi ska lära ut.
Don't try this at home.
Men just att man kan, liksom, om i det sammanhanget hästen piaffar och trampar lite grann för att den är rädd för någonting. Eller blir lite taggad. Men beröm och försök att hitta liksom, takten i det. Så att man ändå kan plocka med sig det sen till ridhuset. Mm. Absolut.
Är det din bästa övergång också?
Ja, absolut. Sen är det lite så här, jag gillar ju övergången galopptrav, för det, för mig är det en, det gillar inte Lina. den är knepig. Den verkar ju vara en enkel övergång, men just den säger väldigt mycket, den övergången. Dels säger den väldigt mycket om hästens liksom grundläggande talang. Om den går över till trav och liksom hittar en lite svingig trav på en gång, då finns det, och sen kan det vara så att vissa hästar har jättefin travsteg precis efter galoppen och så tappar de traven lite. Men då vet man att det finns något där som man ska plocka fram. Och sen så är det mycket timing hos ryttaren och sådär. Så den är lite knepig, men jag gillar den för att den är lite svår.
Varför gillar inte du den, Lina?
Nej, för att jag får aldrig trav. Jag får bara samlad galopp och sen så är man liksom några bokstäver för sent innan övergången kommer. Nej, men det är som Christian säger, den är knepig, men rider man de här yngre hästarna eller har man inte kommit så långt i sin ridning så är den ganska självklar. Men så fort man har kommit upp lite i klassen när man jobbar mycket med samlad galopp så är det ganska lätt att liksom misstolka, att hästen misstolkar ens hjälper och de börjar samla galoppen istället för att gå ner till trav. Mm.
Men alla övergångar ner till halt, det känns ju omöjligt i min värld. Men det är ju så svårt att ha hästen liksom fortfarande med framåtbjudning när man gör. Det blir ju så lätt att handen tar över i en halt, tycker jag. Att det blir bara stopp. Mm. Och så har hästen stannat där 3 mil bakom mig och jag sitter där fram någonstans. Är det inte så? Vad har ni för
och det är ju precis. Och oftast är det ju, jag kan ju korrigera en sån när hästen blir stark i handen och jag vill göra halt. Då brukar jag avbryta och inte göra halt. Då rider jag fram. För det är ju för att hästen inte går fram.
Ja,
precis, rycker till lite, drar lite i bettet. Ja, lätt att rida fram. Mm. Och så gör man om det igen, så gör man om det igen. Tills hästen förstår att aha, den får inte hänga i handen. Hur ska den då stanna? Men den har ju fattat någonstans att man ska ju ändå bromsa. Mm. Så att till slut så lär sig, för jag tror att många är så här, men då då tar de i ännu mer. Exakt. Nästa gång så tänker ryttaren, nu rackaren ska jag ta i så att jag riktigt får stoppa hästen. Varpå hästen bara lär sig, nästa gång då ska jag ta i så mycket så ryttaren inte orkar hålla emot. Alltså,
jo, jag fattar.
Och där blir det lite 600 kilo mot oss. Det blir ganska solklart vem som vinner.
Mm. Där känns det också ibland som att man kanske har bråttom. Är du med? Ja. Att ska det vara en halt nu? Nu ska vi träna på halt, ja. Och då ska jag göra en halt. Och då kanske man glömmer bort att okej, men den kanske inte behöver vara perfekt nu. Den kanske är perfekt om 20, 30, 40 gånger. Liksom.
Det är en jätteviktig poäng. Ja. Att man tycker inte att man har tid med att kanske upp och repetera. Och man kanske inte behöver repetera mer än 7 gånger. Men det har man oftast tid med.
Ja. Men, och just det här med att misslyckas, tror jag. Är du med? Att det känns som ett misslyckande då om man inte får en halt här första gången. Alltså som du säger, om man tänker så, okej, nu ska jag göra halt. Okej, det var inte så bra för hästen huggde tag och ville inte göra halt. Att man då fortsätter och så vänder man upp en gång till och provar en gång till. Ja, nej, det jag ska nog ta hem och göra halt nu, känner jag.
på ridschemat idag. Ja. Halt. Men jag tänkte på, för ni har de här samtalen på Instagram som vi pratade om. Har ni fler projekt utanför ridhuset också?
Just nu har vi det.
Jag tycker hela vår liksom, vardag går ganska bra hand i hand. Mm. Det är alltid hästar som ska säljas och man bollar idéer fram och tillbaka med varann. Och ibland så tar jag någon häst här från ridskolan och säljer. Och, ja, men, vi byter lite hästar fram och tillbaka och mycket så här vardagsgrejer hela tiden som vi bollar med varann.
Ett bra team helt enkelt.
Verkligen.
Jag vet att du, Christian, kan inte du berätta om Dressage Power, vad det är för någonting?
Dressage Power är ju ett bolag som sysslar med event och tävlingar i svensk ridsport.
Och vad är du i det bolaget?
Jag och Peter som har bolaget, vi har grundat det. Ja, och okay. Är vi som liksom roddar med det. Och det var ju, vi startade upp Dressage Power för att vi kände att vi ville göra någonting för svensk dressyr i början, handlar det om, självklart. Det saknades tävlingar, det saknades händelser i dressyren som vi tyckte det här måste finnas. Och hur ska vi kunna göra det här? Då bildade vi Dressage Power för att via det kunna faktiskt få de här tävlingarna igång.
Och vad är det för tävlingar som ni har?
Så att det är allt ifrån en Grand Prix Tour som heter Labrina Grand Prix Tour där Lina har vunnit ett år.
Är inte det fusk?
Eller hur? Jag såg till att det blev en jättefantastisk generös sponsor, Labrina, som såg till att det blev ett första pris på 100 000.
Som gick tillbaka
och sen hemstaden. Och sen så rider Lina det och vinner.
Men, och tränar för dig så pengarna kommer.
Precis, exakt. Nej, men så skämt åsido, det var faktiskt jättefantastiskt att kunna göra en sån tour för dressyren, för Grand Prix ekipagen. Och sen har vi plockat vidare tävlingar allt ifrån Junior Young Rider har sina tävlingar där vi har en stor finalhelg i Linköping i november varje år. Och där är den här Grand Prix Tour-finalen och Junior Young Rider har sin final där också. Så det blir som ett inomhus SM kan man säga. Och det har ju stigit varje år liksom lite med status, vilket vi tycker är jättekul. För tanken med de här är ju för att vi vill att man måste, ungdomarna kanske framförallt, men alla måste få träna på att rida i skarpt läge. Så här, det är final idag. Nu, vem vinner? Den känslan pirrar ju liksom lite extra än att det är liksom bara någon liten random tävling. Och jag tror att det är viktigt att få träna, kanske främst för ungdomarna, att få träna på att liksom ta sig till en final och rida en final.
Någon dag kanske man står där och ska rida OS-finalen.
Ja,
liksom.
Det gäller att ha tränat på känslan att liksom rida en final. Och sen så har vi till och med gjort den för 50+, Senior Trophy. Så 50+ ryttare som rider med så B-nivå får rida en kyrfinal.
Ja, så hörru du är inte där än.
Jag tänkte, jag säger ingenting.
Inte där, vare sig i ålder eller kunskap.
Men börja träna nu så kommer man vinna sen i den.
Och det, Neo, han kan trampa lite.
Och sen har vi en tävling som heter Future Star, så det är för hästar som är mellan 7 och 9 år gamla. Men sen någonting som vi kanske är extra stolta över, det är en akademi. Och där har vi ju då, som sagt, vi börjar med dressyren, men nu har vi ju halkat in på hoppningen för att vi tyckte att det finns ett, som jag och även Peter är också varit i ridskolevärlden, jag är i ridskolevärlden. Vad händer med alla de här ryttarna som slutar på ridskolan, skaffar egen häst och sen är de inte ännu så, de har inte färdigutbildade teoretiskt. De har liksom tappat, det finns ingen, tränaren försöker säkert vara lite teoretisk här och var, men de får inte riktigt den här grunden teoretiskt som de kanske måste ha. Och då tycker vi att den här Academy Dressage and Jumping som det heter nu, där går det med ett helt år, och de har mängder, vi har mellan, ja, runt en 17 föreläsningar under året. Allt ifrån fysiskt, nu har det varit väldigt mycket digitalt självklart.
Men kanske också efter, kanske även nu efter, i framåt kanske kan vara digitalt också, så att man kan vara med från hela Sverige.
Och digitala är ju den största delen, är uppe redan från början med, ja, okay, digitalt. Faktiskt.
Och vad händer det, där? Vilka som är med där? Vad
det
där?
Är ungdomar mellan 12 och 21 år som får söka in och vara med. Oh, och tanken är där att man då får, vi har ett nytt gäng nu som har börjat, de hade sin första träff här i februari. Och det är väl runt en 60, vad är det, 70 ungdomar. Mm. Men då har vi också faktiskt
med
deras...
Och då är det teoretiskt, man tränar inte, bara rider inte, utan man bara ses, och så, eller ses online eller ses fysiskt och så pratar man.
Ja, och det är foder, vi har foderexperter, veterinärer, kost, mentala coacher.
Gud, det här ska jag har, anmäla Nicky till, hon fyller 12 i sommar.
Vi har jättemånga olika experter, och tyvärr är det lite så kanske inom många yrken, men om man tittar inom ridsporten så finns det sån här lite stalltroll som liksom, var det Charlotte Hyde som döpte det till stalltroll här. Men de tycker att de kan.
De och så, lite självutbildade.
Ja, men de tycker att de kan det här och frågar mig, jag vet. Och då tror jag många unga lyssnar på dem tyvärr. Och då har vi sagt det, att lyssna inte så mycket på dem. Kom istället liksom tillbaka till akademin. Vid nästa träff så kommer ni till oss och så säger ni vi har en fråga här. Vi undrar lite över det här och det här. Ja, och då kommer våra experter att förklara. Så att, och de här ungdomarna har ju också fått vara med. Lina har varit med några gånger också och pratat. Vi har haft lite paneler med kända ryttare som har fått berätta deras resa. Så att de här ungdomarna får se lite grann att det finns väldigt många olika vägar till att bli en elitryttare.
Är det det som är siktet?
Ja, det är ju tävlingsinriktade ungdomar vi söker oss till. Det är de som ska söka in. De ska vara tävlingsinriktade, men sen måste de kan vara ganska gröna. De kan kommit långt. Det viktiga är väl att inte tänka då att de här som rider i landslaget och ungdomar, att de tycker att de är färdigutbildade teoretiskt. För jag tycker, jag lyssnar på ganska många föreläsningar och jag tycker jag har lärt mig jättemycket de här åren av de här föreläsningarna. Och då är föreläsningen riktad egentligen till de här ungdomarna som är mellan 12 och 21.
Jag skulle precis fråga, kan man inte få klä sig som en 21-åring?
Men det roliga är faktiskt att en förälder per ryttare är alltid med.
Yes. Jag lånar Nicky.
Delad vårdnad.
Jag ansöker om delad vårdnad.
Och det var en sån här viktig poäng i det här, att vi ville också utbilda föräldrarna samtidigt.
Ja.
Så de får ämnen som att vara en bra förälder, vad är det som gäller för regler att köra med släp, hur reser man i Europa med häst, alltså massa sådana saker riktar vi ju mycket till föräldrarna men även till ungdomarna också.
Är det här någonting som du känner att du hade velat haft när du var yngre?
Absolut, jag känner att jag har varit med nu några gånger på de här panelsamtalen och då har jag också tjuvlyssnat lite på de andra föreläsningarna och det har varit superbra. Och jag skickar med alla mina elever också som har möjlighet att gå. De är också väldigt, väldigt nöjda.
Så nu heter det då
Academy Dressage and Jumping. Vi började med dressyren nämligen första året. Ja. Så var det så många hoppryttare som sa, kan inte vi vara med? Och så tänkte vi, ja varför inte? Det är ju avsuttet och det är teoretiskt.
Ja, och är det online kan vi vara hur många som helst egentligen.
Så att, och sen har vi kopplat in många duktiga, som Fredrik Spets och Emma Emanuelsson och även nu faktiskt, som ni känner, Lotta Björe, som är vår tränarambassadör i hoppningen.
Så att, hur hittar man, googlar man?
Det är dressagepower.se.
Ja.
Där finns allt om alla tävlingar och akademin. Och nu har vi också en liten sån online-tävling faktiskt nu. Och det passar ju bra nu. För att man kan filma sig hemma och så skickar man in filmen och så blir bedömd. Och ser man med sen i en tävling en gång i månaden.
Mm-hmm.
Så att online tour. Så att det är lite sådana där saker.
Får man vara hur gammal man vill då?
Det? Ja, det är bara att välja ett program. Absolut, det är bara att välja ett program.
Ja. Jag tycker det låter superbra, för det som vi brukar prata om ibland, det är kanske mer jag än du då, men jag chansar ju lite ibland.
Jo, så gör vi väl.
Ja, men man rådfrågar ju hela tiden folk i stallet, mellan himmel och jord ju förstås, och utbildning och kunskap, det går ju liksom inte att få nog egentligen.
Nej, man är ju aldrig fullärd när det kommer till hästar och allt runt omkring, och där kan jag också ibland när man hör eller om man frågar någon i stallet, vissa kan ju låta så övertygande. Och då är det klart att man till och med jag tror på det ibland, även fast jag inte vet om det är rätt eller inte. Och då kan jag tänka mig de som kanske har ännu lite mindre kunskap, att det är så otroligt lätt att den som låter mest övertygande, det är den som har rätt. Men där jag saknar också lite ett bollplank där, så man kan faktiskt dubbelfråga någon som man vet har kunskap kring det här.
Och jag tror det är viktigt just hela liksom vilket team man har. Just vi pratar ju mycket nu om vårt team, mitt och Linas team, men att vi har ju ett större team kring oss där, både liksom min fru Linda och din syster Elin, liksom egentligen vi fyra är ju liksom det riktigt närmaste teamet egentligen i våran satsning, där vi liksom verkligen det är lite olika identitet, men vi bollar ju väldigt mycket hela tiden i den här lilla gruppen, så att säga.
Vi behöver utvidga vårt team, känner jag direkt.
Och det är lite så där, man kan inte vara allting, känner jag. Det är så skönt för mig också. Jag är tränare, men jag kan inte vara allting. Ibland kommer Elin med instick och så kommer Linda och liksom det är lite olika så där, bara, ja, men borde vi inte göra så här, och så borde vi göra så här, och jag och Lina ibland lite så här, vi bara så här, nu har Lina och Elin bestämt, eller Linda och Elin bestämt någonting.
Ja. Hur känner du runt det här med teamet och hur ni jobbar?
Ja, men superviktigt och väldigt skönt att ha det här bollplanket så nära. Jag är supertacksam för den liksom engagemanget och liksom, ja, men Christian är så himla bjussig på allt. Han har gjort den här resan själv som jag vill göra, och det är perfekt att kunna fråga honom. Så det är jättebra och superviktigt, tror jag. Jag tror jag har tagit många genvägar tack vare det.
Den här akademin, varför måste den vara åldersbestämd 11-21? Varför kan man inte göra den för vuxna också?
Jag ska inte säga hur mycket som helst, men du har en poäng där.
Tack!
Håll utkik på resourcepower.se, säger jag bara. Mer säger jag inte.
Det ska jag fråga. Det finns många hobbyryttare som tävlar på medelnivå som vill lära oss mer också.
Vi har fått väldigt mycket förfrågningar från ryttare mitt i karriären, så att vi får se. Vi håller på att smida planerna för det.
Det låter spännande, tycker jag.
Men jag tänker också på sådana som jag, som inte är en tävlingsryttare med siktet på elitnivå, men som är en ponnyförälder faktiskt. Och även om vi åker bara på små tävlingar runt om Stockholmsområdet, men bara överhuvudtaget att ha någon att ställa frågor till, eller att man har mer, inte community vill ta i, men att ha lite mer med sammanhållning eller koll kanske.
För jag tror att just ridsporten är ju fantastisk i Sverige med sina ridskolor, och man är omhändertagen på ridskolorna, men man blir väldigt ensam plötsligt innan man är ridskolan, omhändertagen, man köper sin egna häst, och sen så innan man är i landslaget, då är man jätteensam ett tag.
Och det är ett ganska långt hopp däremellan, och det är inte alla som hamnar där borta heller.
Nej. Och vi har ju en mängd ryttare som är i det här läget, oavsett om man är 15 eller om man är 45. Så det är det som är häftigt med ridsporten. Men jag tror att många är just i det här läget, att de skulle behöva någon liksom mentor, coach också, inte bara en tränare. Så att man hade någon att fråga. För jag vet själv, när jag var ponny juniorryttare där, och vi skulle ut och åka i Europa, min mamma ringde liksom runt och frågade lite olika. Hon ringde Hasse Lundbäck och sa, hur reser man ner till Europa? Så det var, vi visste ju inte. Liksom.
Nej.
Det är inte så lätt.
Nej, verkligen inte. Och så tänker jag, om det är någon som redan kan ha uppfunnit det hjulet, då är det perfekt om man kan dela med sig av det och kanske ha den personen som bollplank. Liksom. Nej, genialiskt.
Ja, vi tar med oss det. Vi får bygga ett större team, helt enkelt.
Ja, ja, vi måste bygga ett större team. Ja,
så blir det.
Ja.
Ja. Du, sen vi pratade med dig senast, eller med er, har ni, om man säger ni som team då kanske, har ni något stalltips som ni kan dela med er av till våra lyssnare?
Det har blivit tyst. Jag har ett som är superbra. Det är att ha engångshandskar i plast under vanliga ridhandsken när det är kallt. Då behåller du värmen och behöver inte sitta med så här tjocka vinterhandskar. Jag lovar, det är så bra.
Berättar du det nu? Vintern är snart slut.
Och så också ta på dig de här plasthandskarna när du är varm, så innan du går ut och börjar frysa.
Du menar så här tunna silikon-engångshandskar som
Exakt.
Finns? Du har dem under ridhandskarna?
Mm. Och så fryser du inte? Nej, det är superbra. Det är liksom blött och svettigt och ånga när man tar av dem.
Det var det bästa jag hört.
Ja, för jag tänker också så här, okej, jag kan rida ut i såna här tjocka handskar. Mm. Men jag tycker det är svårt att rida och trimma med tjocka handskar. Och kanske då ännu svårare om man ska tävla på vintern när det är kallt med tjocka handskar. Ja. Då är det ju superbra att ha såna där tunna handskar under.
Geni. Hörrni, tusen tack för att vi hann få klämma in oss i ert hektiska schema.
Tack
ska snälla. Få gå och trimma vidare.
Tack snälla. Ska vi göra?
Hej. Detsamma.
Hej. Hej.